Jag ska säga någonting ifrån Hebreerbrevet 5 och från vers 11. Har du säkert hört förut. Det här handlar om andlig mognad. Andlig mognad. Det har alltså inte med ålder att göra. Det har inte att göra med hur länge du har varit med i din församling. Hur länge du har tillhört Guds rike. Inte på något sätt alltså. Utan det handlar om hur du har vuxit som kristen. Enkelt språk. Hur du har vuxit. Hur du har gått framåt. Det här är ju saker vi egentligen förstår övrigt i livet. Det finns ju en naturlag som säger att en gång föds vi är riktigt små, men så växer vi upp. Det är naturligt att växa, bli vuxen, medelålder och bli äldre. Det är någonting som vi förstår. På samma sätt är det naturligt att utvecklas i det andliga livet. I det här mänskliga livet jag talar om så är det friskt att utvecklas och gå vidare. Annars är det inte friskt. På samma sätt är det naturligt och friskt att utvecklas andligt. Nu ska vi se här, vers 11. Om detta, nu har han haft en undervisning, författaren till Hebreerbrevet. Om detta finns mycket mer att säga, men det är svårt att få er att förstå det eftersom ni har blivit tröga till att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först fått lära sig om Kristus, utan låt oss gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte, fortsätter han, börja om med grunderna. Det här är som jag sa, någonting som ett gammalt problem, att man inte går vidare med. Och jag tror du har träffat gamla som du vet har varit med i kristna sammanhang. Du vet att de har varit på en mängd konferenser, en mängd sådana här gudstjänster. Men ändå så är det som att det inte har hänt så mycket egentligen. Jag tror du har mött sådana. Jag tror du har mött yngre människor som kanske inte har varit kristna så länge, men de har utvecklats enormt på kort tid. Så här tror jag du förstår. När jag var pastor på ett ställe så hade vi enormt stort flyktingarbete. Halva den kyrkan var invandrare. Vi hade en kille där som kom från Kongo. Han hade flytt ifrån ett vulkanutbrott. För hela hans familj hade dött i det här vulkanutbrottet. Och han flydde iväg. Och han fick tag i en lastbilschaufför som körde honom i över 100 mil alltså, till Mosambik. Och i Mosambik sattes han på en liten båt som gick runt hela Afrika upp till Belgien. Och sen en ny båt till Danmark. Och sen sattes han på tåg. Så kom han till landet Sverige. Och så kom han så småningom till den plats där jag jobbade. Och just då så ville jag vara en god man för någon flyktingpojk. Och då fick jag den här pojken som jag skulle ta hand om då. Han hade ju ingen familj. Han kom från Kongo. Och så var han uppvuxen i en pingstkyrka. Så det var ju allt lades på plats så där, va. Enkelt och naturligt, va. Men den här pojken hade ju bara en grund ifrån sin familj. Han hade liksom bara en, ja, det vi kallar barnatro. Han hade lärt sig att be av sin mamma. Det var inte så mycket mer. Men en gång så kom en pojk som levde med honom på det här barnhemmet som de bodde på. Och han kom från Syrien och han sökte upp mig efter ett möte och ville ha förbön. Så då sa han så här att min situation är jättejobbig, och han berättade om sin familjesituation och allting. Men jag har ett större bönämne. Ja, vad är det då, sa jag. Och det är att jag får bli som Isak från Kongo. Den här Isak kunde knappt prata. Han pratade bara swahili. Han hade inte kunnat prata om Jesus. Han hade inte kunnat utveckla någonting. Han hade en tröja där stod Jesus på ryggen. Han hade ingenting, men hans liv var, det var någonting attraktivt i hans lugn, i hans liv alltså. Han var en mycket jobbig situation, men hans liv var attraktivt. Så därför går den här Michelle till mig och ber, låt be att jag får bli som Isak. Jag anser att den här Isak, trots sin låga ålder, var andligt mogen, va? Det är väldigt viktigt att söka att vara mogen. Men som sagt, texten talar först om att det finns en grund. Att Jesus är vår grund. Till någon annan grund, skriver Paulus i Korintbreven. Till någon annan grund kan inte läggas än den som är lagd, Jesus Kristus. Någon annan grund går inte att lägga. Men på den grunden ska byggas. Alla hus har grund, det vet vi. Vilket är detsamma som att vi ska gå vidare framåt som kristna. Gud vill att vi växer till i mognad. Och att vi ska längta efter mognad. I vers 11 så läste vi att det finns så mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå. Han har fått ett budskap ifrån Gud, den här predikanten eller författaren eller profeten eller lärjungen, han som skrev det här. Och han har fått det och han ska bära ut det, men det går inte. För det finns ett problem, och det är att de inte är mogna att ta emot det han har att säga. Så problemet är andlig omognad. Så egentligen är det här en väldigt stor sak då, att angripa. Att man inte har gått vidare. Ja, men duger inte att jag tror, säger en del. Ja visst, det är okej att du tror. Det räcker. Men tänk. Han får ett budskap ifrån Gud som ska hjälpa dig fram. Och så är problemet att du inte kan ta emot för att du är andligt omogen. Det är fantastiskt att möta människor som får bli frälst. Va? Det var en människa, en kille som jag var med och ledde fram till frälsningen. Han berättade senare att han hade en sån jobbig syn på livet. Att han upplevde att djur hade det bättre. När han blev kristen så var det en lampa som tändes i hans liv. Som en, alltså det var frälsning. Han upplevde att hela hans plattform, hela hans identitet blev ny. Men det räcker inte att stå där. Utan han har bara fått en grund. Han har fått en frälsare. Men nu måste han gå vidare. Han måste utvecklas. För det är friskt. Längta, skriver Petrus, som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning. Mjölken är livsviktig för det lilla, lilla barnet. Rena andliga mjölken. När jag bodde i Märsta som tonåring så var jag aktiv i en kyrka där min pappa var pastor. Ja, jag hamnade i mitten där på något sätt i centrum och lärde känna alla ungdomar som kom och gick. Och vi hade en liten ungdomsväckelse faktiskt där. Och det här satte djupa avtryck i mitt liv, kan man säga. Jag lärde känna en kille som heter Stefan. som hade långt vågigt hår. Han var hårdrockare, kommer jag ihåg. Och den här killen, han var tuff, liten ledartyp, en sån man lyssnade på. Stefan hade faktiskt ett hemligt liv också. Eller hemlighet hade han. Det var att han hade en bror som var narkoman. Den här narkomanen, Benke, han gick på heroin. Alltså. Benke var så nedkörd. Han var helt slut. Han var 30-årsåldern. Stefan och jag var i 20-årsåldern, eller tonåringar. Benke var så 30 och var nära. Han var så tunn och mager. Jag kommer ihåg en gång han kom hem till en av församlingsmedlemmarna som bodde i radhus, och han låg och kröp som en katt utanför hans altandörr och ville komma in och krafsade på dörren så här. För han var sånt under ett gift som hade tagit honom. Alltså. Det fanns ju ingenting hos mig som tänkte att Benke kan få ett vettigt liv. Han kan ju bli någonting och som kan ju ha ett jobb och sköta sig. Men så kom han in på ett behandlingshem. Och han blev frälst. Han kom på fötter som det största mirakel du kan ana. Han fick träffa en kvinna, han gifte sig, de fick barn, han fick jobb. Allt flöt på. Men det påverkade inte Stefan. Det är ju märkligt. Ett sånt mirakel. Men tro inte att Benke slappnar av för att han har kommit på fötter. För Benke, han har fått en grund, okej. Okay. Men han har någonting att se till att han har kvar nu. Benke har fått ett nytt liv liksom. Och det här nya livet tänker han komma djupare in i. Och ni kanske hör hur friskt det låter. Alltså han är ju på sån rätt väg i sitt sätt att tänka. För om han kommer på fel kurs så är ju förhoppningen från Gud att Guds röst ska höras när du måste gå till vänster. Men om han är andligt omogen så hör inte han det. Han är oerhört mån om att vara rätt. Var mitt på vägen. Inte på fel sida. Väx till, skriver Petrus i sitt andra brev. I nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Det är naturligt att längta efter andlig mognad. Det finns en naturlig övergång, sa jag innan, från barn, ungdom och vuxen. Vi står om det faktiskt i första Johannes brev 2. Står det så här, vers 12. Jag skriver till er, mina barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Ni som är nya i tron. Jag skriver till er fäder, ni som har gått lite vidare. Ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga däremellan. Ni har besegrat den onde. Börjar om igen. Jag har skrivit till er barn. Ni känner fadern. Jag skriver till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka. Och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Paulus skriver 1 Korinth 13. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Jag tror absolut det är så att när vi har varit kristna ett tag så förväntas det från Gud att han kan använda oss som redskap. Det här har nästan blivit som en klyscha. Att kan jag vara ett redskap för Gud? Vi talar ju ändå om att vi har fått andliga nådegåvor. När vi tar emot frälsaren, vår Jesus, så flyttar den helige ande in i oss. Vi har alltså en mottagare här inne. En speciell kontakt med någonting utanför oss. Det är ju väldigt andligt det här faktiskt. Men det är som att inte vi tar det till oss. Men om man går vidare i sitt andliga liv så blir man mer vuxen, alltså andligt sett. Det står, han hade lagt bort det barnsliga, sa han Paulus i 1 Korinther 13 och 11. Tänk att man kan lägga bort det barnsliga. Omogen andligt, då är man som ett barn. Något som är typiskt för ett barn. Jag har 3 små barn hemma nu. De är 10, 9 och 5. Det är att du kan ju inte... Ska jag förklara en sak så kan jag inte förklara det till en vuxen. Det är ju hopplöst, va? Jag har en kille som jag är kontaktperson åt. Han är 20 år gammal. Och det är ibland undrar jag om det är någonting som fattas i hans huvud. Han har ju haft en jobbig barndom. Så jag träffar honom 1 eller 2 gånger i veckan. Och det här har jag fått genom socialen. Och den här killen, när han hamnar i en diskussion med min 9-åring så förstår han inte att det är ett barn han pratar med. Han svarar som till en vuxen då. Så det här måste man förstå. Att barn är ett barn och vuxen är ett vuxen, är en vuxen. En sak man kan säga om barn är att barn kan inte bedöma vad som är rätt och fel. Hur lätt är det att bedöma en andlig fråga om du inte är utrustad till att kunna bedöma den frågan? Det är inte så lätt. Vad som är bra och dåligt. Därför är det bra om vi lämnar det vi kallar barnstadiet. Jag var på ishockey med min dotter som är 9 år i Ljungby. Vi gick på Troja hockey. Och då var hon bara 6 år gammal. Och Ljungbys hockeylag, de har ju alltså röda tröjor på sig. Och motståndaren var vita. Och då försökte jag förklara här lite snabbt för henne då. Att där är de röda, det är Ljungby. Det är Trojas lag, Troja. Och de är vita, de är från Malmö tror jag det var. Och Troja, de ska göra mål där innanför den röda buren där. Och så ska de andra göra mål där. Och så är det puck. Och så spelar man då. Ja, en snabb genomgång för en 6-åring. Och så sitter vi där en stund och det är full fart och allting. Och till slut så frågar jag lite grann så här. Vad tycker du? Är det roligt tycker du? Ja, det är roligt, säger hon. Så har jag förklarat allting, vilka som är vilka. Men vilka är de svartvita? Sa hon då helt plötsligt. Och det är för att hon är inte inne i matchen riktigt. Hon är ju ett barn. Hon får vara ett barn. Men en gång är tänkt att hon ska bli vuxen. Och då förstår hon saker bättre. Man kan inte begära av ett barn att kunna saker som vi kan. Bara för att vi är vuxna. Men hon får ju vara barn. Det är alltså naturligt. Men allt eftersom vi växer till andligt sett utvecklas vår förmåga att göra bra bedömningar om vad som är rätt och fel. Vad Gud vill med mitt liv. Om jag står inför ett val, att vi då kan bedöma rätt. Vers 14 stod, den fasta födan är till för vuxna, för dem som har övat upp sina sinnen. Hur övar man upp sig andligt sett? När jag var lite yngre då så åkte jag med på såna här evangelisationsveckor. Vi åkte till Borgholm och vi åkte till Visby. Jag var runt i Stockholm på såna här nattvandringar med kaffe och mackor och bland knarkare. Och så gick jag in och sökte motstånd. Alltså. Jag sökte diskussioner för att pröva min tro. Om du tränar med någonting, min fru till exempel, hon är friidrottstränare för barn. De pressar sig upp för spackar för att få bättre resultat senare på lopp. Och det här är ju någonting som alla begriper. Varför är det så svårt andligt sett? När jag hamnade där i Visby så blev jag fullständigt manglad rent ut sagt av en del människor som var intellektuella och så här. Och någon gång vet jag var riktigt knäckt efter en kväll. Och då kan man ju undra om det är nyttigt att åka ut på såna här resor. Men efteråt så ser jag att jag behövde det här. För det var min skola för att komma vidare i mitt andliga liv. Jag var på ett bröllop i Leksand och det var ett sjöslag. Alltså. Det var som, de var fulla allihopa utom min fru och jag och någon till nykterist som hade varit alkoholister. Nej, men det var så mycket fulla människor och så hamnade jag i en diskussion med en kille som läste på universitetet i Lund. Och han var så intellektuell och han kunde minsann våra svåra frågor som vi har kristna, det här med varför Gud inte gör mera och såna här svåra frågor och som är svåra att svara på. Och jag kom inte åt han. Jag kom inte åt han ett dugg. Alltså jag kände att han hade liksom makt på något sätt. Och det, jag var svag kände jag. Men så testade han på en grej. Och det var, för han hade jättemycket grunder, intellektuella grunder. Och, vi kan gå ut härifrån, sa jag. Och så ber jag för dig. Jag lägger handen på din axel och så ber jag för dig. Om du då känner någonting så är det någonting i det jag säger. Och det här ledde till att han vågade inte följa med mig ut. För tänk om han känner något. Så är det ju någonting som ruckar på det han står på. Så han följde inte med mig ut. Han kunde bara vara kvar i den här miljön då vi stod och högg mot varann. Jag tyckte det var en intressant grej där. Hans grund skulle kunna bli svag och ruckla sönder. Kanske pallen förlorar ett ben. Det han stod på. Här kommer det, sa man om Paulus och Silas och Lukas och allt vad de hette. Som vänder upp och ner på hela världen, sa man i Apostlagärningarna. Som vänder upp på min värld som jag står på. Min världsbild. Det är kanske det som är idén med ett väckelsemöte. Att ruska om. Att liksom, hallå, vakna. Det är därför man brukar slå till lite på kinden så folk vaknar till, va? Att öva. Du kan öva. Jobba och söka så att du utvecklas i ditt kristna liv. Jag måste säga det. När jag har haft en del mängd ungdomssamlingar. Och jag var ju ungdomspastor första åren. Och jag måste säga det att jag känner det att när jag har talat till ungdomar. Att ungdomar vill ju ha något som är sant. Inte något som föräldrarna säger är sant. Utan de vill känna att det här är sant. De är lätta att få till att söka och öva. Att pröva nya vägar. Det gäller alla det här, va? Det finns en följd utav att vara omogen. Och det är att man går miste om viktiga budskap ifrån Gud. Och det står oerhört mycket i Bibeln om att Gud talar. Han talar genom vårt ord som vi har fått här. Han kan tala genom en predikan, genom böcker. Han kan tala genom en sång. Han kan tala rätt in till den helige ande i ditt liv. Det berättas i Bibeln om en profet som hette Biliam. Som bodde på en avlägsen plats. Och så berättas också i samma händelse berättas om en som heter Balak. Balak hette han. Och han hade väldiga marker. Israels folk var på väg och skulle gå över Balaks marker. Och de hade mycket djur och de skulle käka upp allt gräs och förstöra allting. Så han stack till Biliam och bad om att han skulle komma och förbanna Israels folk. För det gick inte att kriga mot dem om inte de fick en förbannelse över sig först. Och Biljam skulle inte göra det här, för Gud var på honom och sa, du ska inte göra det här, men så gör han det ändå. Vilket vi inte begriper. Ja, han sätter sig på sin åsna. En ängel ställs i deras väg. Han ser ingenting. Han är helt förstockad, som det står uttalat i Gamla testamentet. Åsnan sätter av ut på åker. Han slår åsnan, vad håller du på med? De är tillbaka på vägen, så tuffar de på igen. Ängeln står på vägen igen. Biljam ser ingenting. Åsnan sticker rakt in i en bergvägg. Liksom. Då slår han åsnan, vad håller du på med? Och de fortsätter. Tredje gången så visar sig en ängel. Biljam ser ingenting. Åsnan ser. Och nu bara lägger han sig ner. För nu kunde han inte gå åt något håll. Och då slår han åsnan och talar till den. Och då kan man undra, vad ska till innan vi ser att Gud ställs inför vår väg? Det står att då såg han ängeln. Efter ett tag så såg han ängeln. Det står en ängel, alltså Gud har satt något i min väg. Ska den här mikrofonen börja prata med mig? Eller vad ska hända? En åsna talade till den här Biljam. Vad ska hända? Ska någon dö i min närvaro? Eller ska, innan, om Gud jag kan tänka mig det, att Gud söker kontakt hela tiden med mig. Men jag är så andligt omogen så jag kan inte höra. För jag ska se på fotboll ena kvällen. Och sen ska jag läsa en bok. Och sen ska jag vara med mina barn som är viktigt också. Min fru och hus och... jag kanske inte hör. Det kanske krävs att jag söker också tid då han får tala. Att jag har någonting påkopplat så han vet att han kan nå mig. Det handlar väl om andlig mognad i högsta grad. Att vara andligt omogen, det finns en följd att vara det. Det är att man går miste om viktiga budskap. Det är vår andliga mognad som avgör vilken förmåga, har jag skrivit här, vi har att tillgodogöra oss Guds djupaste sanningar. Första versen är en gång. Det finns, ni har blivit tröga att lyssna. Det betyder i grekiska grundtexten, ordet trög betyder någon som är svår att skjuta framåt. Det är svårt att putta på här. Alltså. Vi ska ju framåt. Vi vill ju, de som en gång byggde den här kyrkan, jag kan tänka mig att det var någon gång i början på 1900-talet, tänkte nog att det här ska bli något stort. Det tänkte man nog i Betel där jag tillhör också. Bara inte vi har blivit tröga att skjuta framåt. Det var en situation, har jag läst om. Han vände sig till kristna som är lite spridda lite överallt, han som skriver till Hebreerbrevet. Och det var en situation där människor höll på att förlora kursen. Och så har han fått ett budskap från den helige ande som ett vänt till dem. Men vet du vad deras brist på just andlig mognad hindrar dem att kunna ta emot det Gud sänder? Varken hör eller ser ett tecken ifrån Gud. Man var kvar i det man kallar barnstadie. Ni dricker mjölk, andra äter fast föda. Det här ledde till att dessa människor var svåra att hjälpa. Gud har ett oerhört hjärta för Guds folk. Och han ser individer, och han ser församlingar, och han ser äktenskap. Men det är svårt att hjälpa dem, för de hör inte. Paulus skriver i Efesebrevet 1. Bara vad han vill. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande, och att han låter er få kunskap om Jesus, om honom. Det är det han vill. Då gäller det också att vi hjälper till och öppnar upp, så vi kan få vishetens och kunskapens, eller uppenbarelsens ande, och att så att vi kan få kunskap om Jesus. Paulus har alltså en bön här. Det är att man ska förstå vem Jesus är. Att han är vårt ideal, vår förebild. Ju mer vi vet om honom, desto mer lika kan vi bli han. Att vi kommer från barnstadiet i kunskap och bön. En sak vet vi, att om vi mognar i andliga erfarenheter, så kan vi bättre ta emot undervisning av den helige ande, och ordet blir levande, och ordet är Bibel, den helige ande, predikan med mera, kanske böcker. Vi måste alltså öppna upp vår vilja, våra sinnen, så att vi kan ta emot undervisning. Undervisning vi måste ha enligt skriften. I andra tim, mitt sista bibelord, kapitel 3, så står det: varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Det är en fostran så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad. Fullt färdig, står det i en annan översättning. Att man blir rustad är målet. Det är ju inte kvar på grunden då. En soldat, han går ju en lång skola som byggs både på utbildning och erfarenheter. Han är ju inte kvar på grunden längre. Han fostras och målet är fullt färdig. Varför gör vi allt detta? Jo, då kommer vi till de här texterna som Jesus talar om, att vi ska bära frukt. Hur ska vi bära frukt? Jag inte går det genom att vara andligt omogen. Hur bär du frukt? Bliv kvar i mig, säger Jesus, så bär ni rik frukt. Hur gör vi det utan att vara andligt mogna? Där har vi någonting. Det är så lätt ibland när man läser om det Jesus säger. Man undrar, ja, det låter så hårt, det låter så svårt och nästan fantasier. Så stora som att man bara kan bära frukt överallt. Men det kanske beror på saker när man inte bär frukt. Ska vi be tillsammans. Jag tackar dig, himmelske fader, för att du välsignar oss. Du rör vid våra tankar, du rör vid våra hjärtan. Jag ber dig, Jesus, du som har gjort så mycket för oss. Välsigna den här skaran som är här idag, Jesus. Tack för att du är Herre. Tack för att du lever i mitt liv. Jag ber dig vad du ska göra i den här församlingen. Jag ber dig vad du gör med var och en här inne. Sätt en längtan i dem. Ja, en längtan efter att få växa. Gå vidare i det andliga livet. I Jesu namn. Amen.